Men alltså, hur känner du med frihet?
Vad är frihet för dig?
Att göra vad jag vill.
Exakt. Och vad vill jag göra med mitt liv? Det är bodybuilding. Jag får göra exakt vad jag vill göra varje dag.
Men du ställer ju frågan till mig i att jag inte levt riktigt det här vanliga gymnasielivet som alla andra har. Mm. Det gör ju inte du heller. Det är väldigt, vi har ju kanske den, alltså bland de mest aktiva elevkårerna. Alltså i alla fall i förhållande till hur liten skola Procivitas är.
Du lyssnar på podcast For a Better Day som möjliggörs av Tim Berling Foundation och Ångestpodden.
Hej och välkomna till det nionde avsnittet av säsong 2 av podcast Depressivitas For a Better Day. Så heter det.
Så heter det.
Ja.
Perfekt.
Vad ska vi prata om idag, Anton?
Jo, men vi börjar med att dra tillbaka Hjalmar in i smeten. Så snackar vi lite med honom och ser hur hans liv går. Och sen så går vi in lite mer på livet efter gymnasiet och ser vad han håller hus. Och sen så kom vi upp på frihet och vad frihet var. Och det var faktiskt väldigt intressanta tankar som jag inte riktigt hade sett på förut. Jag hade sett frihet som lite annat, men det var intressant att få lite nya.
Lite nya inputs där liksom.
Ja, precis. Och sen så går vi in lite på ångest. Och det var lite öppnande tankar för mig. Och jag har nu inte snackat om ångest på det sättet förut. Men det var kul att få typ det lite mer djupa här i podden.
Mm.
Och sen så avslutar vi med vad då, Sebastian?
Ja, men lite relationssnack. Lite gamla flammor. Och
gamla flammor, ja.
Lite sånt liksom, ja. Trevligt avsnitt.
Ja. Verkligen. Och hoppas att ni också tycker det blir ett trevligt avsnitt. Idag har vi med oss en gammal räv, Hjalmar Gardén. Vill du bara säga hej, och för de som inte vet vem du är, 07 på skolan eller andra som bara har missat vem du är, så kanske du drar en snabb en minuts presentation om Hjalmar.
Det är lite comeback season här nu då. Mitt namn är Hjalmar Gardén och jag är 04, så jag började på Procivitas i Lund hösten 2020 och tog studenten nu sommaren 2023. Och vem är jag? Ja, jag är Hjalmar Gardén. Jag var utskottsansvarig i elevkåren verksamhetsåret 22-23. Och är allmänt en person som tycker om träning, ganska social, gillar att prata om mental hälsa. Hallå? Delgrundare i podden tillsammans med Sebastian. Mm. Så vi började med för snart 2 år sedan.
Din idé ju, ska vi säga.
Ja. Men du var ju snabb på bollen, så ja, det uppskattas. Ja. Mm. Det är snart 2 år sedan. Det är ofattbart, helt ärligt. Men vi har kommit långt sedan dess. Men ja, det är jag. Tog studenten och nu jobbar jag på en bank i Malmö.
Mm. Vad gör du med banken då?
Ja, varierande arbetsuppgifter. Det är lite allmänt om typ lån, det hjälper folk att skaffa bank-ID, hjälper folk med det tekniska som de inte kan på banken. Det är bedrägerihantering, det är att hjälpa folk med utlandsbetalningar och det är väl, ja, hur man ska klara sig i livet med hjälp av sin bank helt enkelt. Mm, okay. Jag kan ha 50 samtal på en dag och alla 50 kan vara mer eller mindre unika.
Ja, ja, det blir väl så.
Ja.
Jag tänker, har du, för du läste ekonomi.
Ja, ja, just det, det glömde jag säga. Jag läste ekonomi här på Procivitas. Alltså. Ja.
Men tänker du att det är en bra, alltså i detta jobbet, hade du kunnat göra det om du hade pluggat natur eller samhälle?
Ja, det hade jag kunnat. Men nu är jag ju liksom i grunden i bankverksamheten. Alltså det är ju kundservice på telefon. Det är ju liksom, ja, men det är starten i en bankkarriär, om man kan säga det så.
Mm.
Sen så kan man ju göra internutbildningar för att jobba sig upp i en bank. Och då tror jag att det kan vara bra att ha en ekonomigrund.
Mm.
Jag har ju en kollega som har läst vidare och blivit rådgivare.
Just det.
Då handlar det lite om det ekonomiska tänket. Och hänga med i världsnyheterna med inflation och hur man ska klara av att betala amorteringar på bolån och sånt här.
Så. Just det.
Så på sätt och vis längre fram. Men jag tror att det var en bidragande faktor till att få mitt jobb på banken. Att jag haft en ekonomi
ekonomiutbildning. Mm. Eller kan man säga utbildning? Alltså ja, grundläggande ekonomiutbildning.
Ni har ju läst massa ekonomi. Ja,
verkligen. Daniel West.
Mycket mer än folk som inte har läst ekonomi.
Ja, så det måste ju exakt. Vara meriterat. Jag har kollegor som har läst natur och för samhällskunskap också. Så det måste ju inte vara ekonomi. Men det kan vara bra att förstå det. Mm. Och ibland så binder det ihop lite med... Alltså det kan vara frågor som handlar om ekonomi och lite så här... Med privatekonomi och lite mer alltså mikroekonomi från samhällskunskapen. Sådana frågor kan man få ibland. Och det är kul att bara, det där kan jag. Sen är det inte säkert att jag får svara på det, för jag är ingen rådgivare. Men jag kan svara på det om jag vill. Så det känns lite bra ibland.
Kan du sitta och vara lite mallig där, bakom luren. Gött.
Så är det. Och nu är jag tillbaka här. Jag var ledig idag från jobb, så passa på att komma tillbaka och podda lite här.
Ja, du är så välkommen. Det är härligt att ha dig här igen. Vi har ju inte sett sedan vi var i Stockholm.
Mm, just det, nej, precis.
Jag följer ju dig på Instagram och säger att det är mycket... Du fortsätter träna.
Ja, men det händer att jag gör det. Det händer lite då och då att jag tränar faktiskt. Det gör det, ja. Och det var... Den veckan var ju jävligt speciell för mig, för att jag hade ju tävlat i bodybuilding... På helgen.
Första gången också.
Exakt, jag gjorde ju min debut där. Mm. Och sen på onsdagen åker jag upp till Stockholm igen. Och då så vi pratar in i Avicii Arena.
Ja.
Så det var liksom... Och det var så kul, för när vi gick av scenen, när vi pratade med Ångestpodden. Och de bara, wow vad duktiga ni var. Har ni varit på scen tidigare? Jag bara, nej. Så klipp till 72 timmar tidigare så stod jag liksom i kalsonger på en scen inför ett par hundratals människor.
Ja, alltså det, jag berättar ju fortfarande för bekanta och vänner liksom om hur mycket frukost du åt på hotellet där. Det var det sjukaste jag har sett i hela mitt liv.
Alltså. Ja, men det kan ju vara bra att veta. Jag hade tappat 42 kilo inför den helgen eller den veckan där. Alltså jag tappade ju från 130 kilo till 88 kilo.
Ja.
Och sen fick jag, så sa min coach liksom, veckan efter tävlingen, gör lite vad du vill. Alltså käka hur mycket du vill.
Och då ville du äta 10 frallor och 2 burkar Nutella till frukost. Och sen pannkakor, bacon och äggröra och sånt.
Ja, men det blev en del frukost, det blev det faktiskt. Och det ni inte såg var när jag stod i matkön så plockade jag på mig lite sådana mini-muffins och sådana saker också. Som ni inte ens fick ta del av.
Fyllde fickorna.
Jag sprang ju upp till rummet och medan du gick och duschade, Sebastian, så stod jag ju kvar i, då var jag i vårt rum och käkade en massa bullar som jag tagit med mig upp. För vi satt ju där så länge så att vi blev utkastade för jag hade ätit under så lång tid.
Ja, jävlar. Men jag hann äta 2 gånger, vet du. Jag tog en tidig frukost, sen stack jag och tränade.
Just
och sen så gick jag ner med er igen.
Just
men
det.
Så är det ju när man är lite vuxen.
Mm, just det.
Pappatimman
och det. Det är inte jag.
Men så... Kommer det till Hjalmar när han får barn, eller kommer han bli vuxen innan dess? När kommer det liksom...
Alltså gå upp tidigt menar du?
Ja.
Det ska tilläggas nu att klockan är 11.30, va?
Ja, jag gick upp 10.00.
Och vi bara så försökte få Hjalmar att komma lite tidigare, men det går inte.
Ja, till mitt försvar så jobbade jag till 20.15 igår. Och sen så gick jag och tränade ben efter det. Så gick jag och la mig klockan 12. Okay. Så det var lite därför också som att det blev lite senare av den anledningen.
Har du mycket så att det varierar i när du går och lägger dig? Och,
ja, tyvärr. Eller tyvärr, fast jag gillar samtidigt det. För jag jobbar ju på banken. Vi kan jobba från 07.45 till 20.15. Alltså, eller vi kan börja från 07.45 till 11.45 i princip. Så det är lite olika när vi börjar. Och det gynnar ju mig på ett sätt, för att om jag jobbar till exempel, i måndags jobbade jag 8 till 16.30. Och sen dagen efter började jag 11.30. Så då har jag ju gått med tid på måndagen att ta en nap efter jobb, gå och träna. Och sen komma hem och fortfarande ha lite chilltid på kvällen, för då kan jag gå upp senare på tisdagen. Och sen ibland så när jag börjar så sent, om jag är riktigt ambitiös, kan jag gå upp och träna innan jobb. Men det är också lite farligt. För då kommer jag till jobb och är så jävla manisk. Alltså du vet, då kommer jag dit ofta så att jag har tid att träna bröst innan jobb. Jag kommer till jobb med bröstpump och är jävligt glad. Så där första 2 timmarna är jag så här, ja men välkommen hit, du, hur kan jag hjälpa dig då? Alltså, jag sitter liksom helt spänstig i min stol. Och sen kraschar jag vid 16-tiden och sitter där och bara... Ja, hur kan jag hjälpa dig idag? För det är då liksom endorfinerna från träningen börjat gå ner lite. Så det blir en snabb krasch där. Så jag brukar gilla att träna efter jobb. Och passa på att ta sovmorgon. Så ja, det är det svar på din fråga. Ja, det är lite olika när jag börjar och hur länge jag jobbar.
Så det kan gynna mig, men ibland så är det lite tråkigt. För då kan jag typ sluta 20:15 och sen dagen efter kan jag börja 8:00.
Mm.
Men då käkar jag min sista måltid på tåget på vägen hem. Går hem, duschar, går och lägger mig. Då kan jag vara i säng 21:15 och så går jag upp 06:30. Så får jag fortfarande över 9 timmar sen.
Men du har med dig lite tankar till idag, eller?
Exakt, ja, exakt. Det är lite varierande. Vi har ju vår anonyma frågelåda på Telonym.
Ja, precis.
Så där har vi fått en del frågor. Och en av frågorna var ju livet efter gymnasiet. Och det är ju högst aktuellt för mig, för det är där jag är just nu.
Yes.
Och jag kan ju utgå från mig själv, men även mina vänner, vad de gör i sitt liv just nu. Och det är ju jätteolika. Jag vet att ni har pratat om lumpen tidigare. Jag har ganska många kompisar som gör lumpen faktiskt.
Mm.
Vi behöver inte gräva djupare i det. För nej, vi har gått igenom. Men ja. Jag kan ju säga att de som gör lumpen säger ju att det är ganska jobbigt. Alltså, det är ganska jäkla jobbigt. Men roligt och lärorikt. Alltså, det är många vänner som...
Om man hade tagit liten livsstil. Att gå och träna så mycket och gå och äta så mycket. Det hade ju de flesta också sagt är ganska jobbigt.
Ja, men ja, okej. Det är det ju. Det är ju inrutat på sitt sätt. Men jag tänker på min kompis Filip som är stridsvagnsförare, heter det det?
Mm.
I lumpen. Och han, alltså vad han berättar, de kan sova 3 timmar per natt. Och du vet, de kan bli väckta mitt i natten och någon som går, skakar, vaknar och nu ser upp och håller ställningen. Alltså du vet, går med packning i 20 timmar, alltså... Visst, jag gjorde en jobbig diet. Men liksom, vad jag gjorde, det upplevda lidandet på de 8 månaderna är kanske vad de upplever på en dag. I lumpen liksom. Så jag skulle inte gå så långt och jämföra mig med dem. Men på sätt och vis så är det ju kanske jobbigare än vad andra gör i sitt liv. Men ja, så det är, man kan göra lumpen såklart. Majoriteten av mina vänner jobbar. Det är ju de vanliga jobben kan man väl säga. Det är ju kundservice som jag jobbar i. Det är kanske folk som jobbar på matbutiker. Jobbar i snabbmatskedjor och sånt. Och nu har det ju snart gått ett år sedan studenten. Vilket känns konstigt att säga. För det känns som att det var igår. Men det känns också som att det var en livsstil sedan. För det har hänt så mycket sedan dess. Men det är ju... Vissa har ju börjat tankar kring att plugga. Att det är skönt att ha ett år att landa. För jag vet att många av mina vänner som hade en tanke efter gymnasiet har landat i någonting helt annat nu. Så det, jag tror det är väldigt bra att ha ett sabbatsår. Sabbat är ju att vila. Jag känner inte att jag vilar särskilt mycket nu under mitt sabbatsår. Men det är bra att ha ett år att tänka igenom livet lite.
Men tror du att du kommer börja plugga igen?
Nej. Nej, det är inte min plan just nu i alla fall. Sen mina föräldrar har ju kanske håller inte med mig riktigt i mina tankar alltid. Men... Jag gör ju min satsning i bodybuilding. Det är ju min absolut största passion och mål i mitt liv. Jag har gett mig själv till att jag är 25 år gammal att satsa på det. När jag är 25 ska jag göra ett vägval. Har jag någonting att hämta i den här sporten eller inte? Det var lite därför jag tävlar nu i december. Och för att se, nu har jag satsat 4,5 år av mitt liv på detta varje dag. Jag har gått in och gymmat i gymmet som att mitt liv hängde på det. Jag har matlådor överallt. Nu ska jag tävla för att se. Har jag någonting att hämta? Kommer jag sten sist? det var så alltså otroligt jobbigt. Alltså inte för att jag kom sist. För att jag sa hela tiden att. Jag kommer hellre sist. Och är nöjd med min look. Alltså mitt utseende. Än jag kommer först för att jag slog dåliga grabbar. Liksom. Men nu kommer jag sist. Och var inte nöjd med min look. det var liksom. Där dog en stor del av mig. Alltså veckorna efter tävlingen. Jag mådde så jäkla dåligt. Sen så är det klart en del av att. Alltså många mår ju dåligt efter en sån här tävlingssatsning. För att man får post-show blues.
Yeah.
Att man har haft ett sånt tydligt mål. Så jäkla länge. Och sen när det är bara. Sen är man klar med det. Och du vet i mitt huvud. Du vet, den där helgen. Den 2 och 3 december. Det var allt. Alltså du vet, det hade hängt så länge på det. Medan, du vet, folk hade ju liv utanför det. Du vet, när jag skulle tävla, jag är ju så jäkla egocentrisk där och då. Det är ju vanliga fall också kanske, men extra mycket under en tävlingssatsning. Och så, du vet, när jag kommer tillbaka till jobb efter jag har tävlat, så kommer folk fram och bara, men hur var det nu att tävla då? Jag var så här, du, den frågan var, det, alltså de bara var ju nyfikna hur det hade gått för mig.
Mm.
Men för mig var det så här liksom, det är en förminskande fråga. För att det ska vara liksom, wow, hur kändes det? De är bara så här, ja, men så när jag kommer tillbaka efter en fotbollsmatch efter en helg. Där folk bara, men hur gick det nu i helgen med laget? Och ja, men vi vann 2-0. Alltså så här, det är en vanlig konversation. Men för mig har jag liksom dedikerat 4,5 år dit.
Ja.
Men för alla andra så är det bara någonting, det är bara en hobby. Mm. Hjalmar Gren, han tränar lite, han med sig matlådor. Ja, men, och du tävlar han, hur gick det då? Alltså du vet, det är en sån otroligt minimal grej i någon annans liv. Men för mig som har sånt här tunnelseende som har dedikerat allt till detta. Det var ju liksom, det är ju slutfinalen i en stor serie. Alltså det är liksom när man har kollat på Breaking Bad, sista avsnittet. Alltså... det är ju allt för mig.
Ja.
Och så går det dåligt. Jag är inte nöjd med min look. Och jag bara känner att jag vill ju tävla för att se om jag hade någonting att hämta. Och vet, jag kommer sist och jag ser inte bra ut. Då är ju svaret nej, jag har ingenting att hämta. Alltså jag har ju någonstans slösat 4,5 år av mitt liv på detta. Mm. Så det var ju det jag gick runt och kände i men säkert en månad efter tävlingen. Och det var by far min lowest point i mitt liv mentalt. Alltså du vet, mina vänner var oroliga för alltså, min psykisk hälsa på riktigt. Ja. För att,
men du, får jag bara stänga in en fråga?
Såklart.
Post-show blues, säger du. Är det någonting som du skulle kunna koppla till att ta studenten? Fanns det någon liknande känsla där?
Alltså så här, studenten var ju jätterolig.
Mm.
Men för mig var det var någonting som ska hända. Alltså förstår du vad jag menar? För mig var det liksom ingen big deal. Men jag vet att om jag kan kolla på mina vänner runt omkring... jag har ju sån här timer på min telefon där du vet, antal dagar till min tävling har jag liksom så här på min startsida. Medan de hade antal dagar till studenten. De har lagt ner mycket tid på skolan och ska ta studenten. Det hade jag också gjort, men att... för mig var det bara, ja, men det är en dag för att fira att man är klar. Men det är inte så mycket mer än det egentligen. Nej. Men för många så är det liksom den absoluta... alltså många pratar om att... många av mina vänner... pratar om att studentdagen kommer att vara den bästa dagen i mitt liv.
Mm.
Och sen vaknar man upp dagen efter och bara, oj, nu är det över.
Ja.
Så förmodligen var det så för jättemånga.
Ja, men säkert. Men man kan tänka sig det, för det är ju ändå ett ännu längre. Alltså då har man ändå, vad blir det, 9-12 år då i skolan?
Ja, men jag blir 13 år typ.
Ja, så det är ju egentligen en ännu längre
definitivt
sträcka. Liksom.
Men någonstans är det också lite tvingat.
Det är det ju.
Alltså det är
ju
inte
trivligt på samma sätt. Nej.
Ja, men det är inte förminska folk som ser fram mot studenter på något sätt. Det såg jag också fram emot. Mm. Ni två vet ju hur mycket jag pluggade under gymnasiet. Alltså, det var ju, men för mig var det mer av, äntligen. Medan alltså, det var mer bara liksom att nu är det där tvingade, tråkiga delen slut på något sätt. Sen vill jag inte heller, alltså skolan är ju jätterolig. Men jag tyckte till exempel som tvåan på gymnasiet, jag ska fråga dig sen hur det känns Anton, men när jag gick i tvåan på gymnasiet själv, alltså jag gick ju i skolan från 8 till 4, 5 varje dag, pluggade 2 timmar och varje helg pluggade jag från 11-12 på förmiddagen till 5-6 på kvällen.
Ja, men så jag hade ju, vi började snacka.
Exakt, jag mådde piss efter det. Så där hade jag ju noll fritid. Nu jobbar jag ju heltid men har mycket mer fritid än vi hade då. Men ja, det kan definitivt uppstå push och blues efter sin student. Det kan jag tänka mig i alla fall.
Ja, men eller hur? Det borde ju... alltså, lite hur man ser på det såklart. Mm. Du såg det som ett sätt att fira.
Precis.
Men om det är liksom så här, nu ska jag bara köra gymnasiet in i kaklet liksom. Jag ska maxa hela vägen fram och sen bara njuta av att vara färdig. Och sen bara så, okej, det var...
bara det, bara det. Ja. Ja. Men sen är ju fördelen att man kommer ur det.
Mm.
Alltså du vet, de var mina vänner som såg fram mot studenten, hade en jätterolig dag och sen var bara, oj vad gör jag nu med mitt liv då?
Mm.
De har ju landat på fötterna igen. Ja. Alltså det är det jag ville egentligen komma fram till med hela det här utlägget, är ju att man kommer tillbaka, man hittar tillbaka till sin passion. Alltså jag är ju mer motiverad nu i bodybuilding än vad jag någonsin har varit. Mm. Och de av mina vänner som kände post-show blues efter sin student, de har ju landat på fötterna igen och nu har de ambitiösa mål med vad de vill plugga eller att de vill jobba upp sig på sin nuvarande arbetsplats. Alltså, ska vi vara helt ärliga? De som går runt och säger gymnasiet var det bästa tiden i mitt liv när de är kanske 30, då är man ganska mycket av en loser. Alltså, men alltså, det är man ju. För att man ska ju göra något med sitt liv mer än att vara, oj, jag peakade när jag var 17. Man bara, men okej.
Okay. Men om vi tar lite... för att din gymnasietid har inte varit likt de flesta andras gymnasietid. Det, men om vi säger med festande och med kompisar. Ja. Och liksom den friheten man kan ha som en gymnasiestudent. Alltså som...
Ja, jag vet inte. Alltså...
Hur många av nedräkningsfesterna gick du på inför studenten?
Alla förutom 200.
Okay.
Men det var på en söndag kväll. Vi började väldigt typ matteprov dagen efter. Så där kände jag att det går inte. Men alltså, festandet, det gjorde jag. Jag drack bara inte. Alltså, jag gör med på, jag tror typ, alltså, framförallt i trean. Alltså, höstterminen i trean. Alltså, jag tror jag var på en fest varje helg. Alltså, det var helt ofattbart hur mycket vi festade. För mig var det bara så här, jag älskar att dansa, jag älskar musik, jag älskar människor och sociala sammanhang. Så för mig att missa en fest, det gjorde jag liksom. Jag kommer ihåg att då det var veckan efter studenten så var jag på en fest. Och det var 14 veckor ut från den tävlingen jag satte på då. Då kände jag bara, nu är jag klar. Nu kan jag inte festa, för nu är mitt fokus på min tävling. Jag har inte råd att gå ut och bli sjuk, träffa så mycket människor. Och jag kände bara att när jag stod på dansgolvet och dansade och pratade med människor, det enda jag tänkte på var att shit, tänk om jag hoppar, landar snett och mitt knä går sönder. Tänk om jag pratar med den människan när jag blir sjuk. Alltså, jag var inte där längre, utan då var jag så inrutad på min tävling. Men fram till dess så gick jag på alla fester. Men jag drack ju inte. Jag var inte ute lika sent. Jag har varit på klubb en gång. Det var på Etage på julavslutningen i trean. Då blev jag så toksjuk efter det. Alltså jag var sjuk i typ en och en halv månad. Men jag gick ju dit. Jag hade med mig en matlåda. Jag hade in min matlåda i garderoben. De andra hängde av för sina jackor. Jag gick ut i rökryk. Hämtade min matlåda. Gick ut i rökrytan. Då snackade med folk och käkade min matlåda. Alltså, men jag drack ju inte. Men jag var ju där. Och jag sa att jag samlade steg. Alltså jag hoppar upp och ner. Då får jag lite steg på stegräknaren. Träffar människor för att många som är i min sport, som är i bodybuilding, de är kanske asociala och vill vara inrutade. Och det har ju sin plats. Men jag är väldigt social av mig. Och skulle jag hade nog bara lite deprimerad att stänga in mig själv och inte träffa människor. Men absolut, det har varit annorlunda på så sätt att jag drack inte, jag har aldrig rökt, aldrig snusat, aldrig gjort någonting sånt. Jag har druckit en gång i hela mitt liv. Så ja, det var ju annorlunda på ett sätt. Och framförallt är det kanske att jag har prioriterat sömn väldigt mycket mer än många andra, tyvärr. Jag har, alltså för att andra kanske, det borde man prioritera mer än vad många gör. Jag får med mig matlådor varje dag till skolan. På rasterna, så när vi har 10 minuters raster så kastar jag mig en matlåda, alltså så.
Men alltså, hur känner du med frihet? Alltså, jag förstår ju att du verkligen vill liksom träna och uppnå den maxa potential och sånt. Men om man, alltså de flesta andra som går gymnasiet, de har ju inte det här, den här dedikationen. Ja, till en sport eller en aktivitet på det viset. De kan ju mer göra lite vad som helst, så kan ju liksom skita i att göra gott i gymmet, vilket du inte hade gjort.
Nej. Men Anton, vad är frihet för dig? Vad är frihet för dig?
Att göra vad jag vill.
Exakt. Och vad vill jag göra med mitt liv? Det är bodybuilding. Jag får göra exakt vad jag vill göra varje dag. Jag vaknar upp varje dag med ett tydligt mål. Det här ska jag göra. Det här behöver jag göra för att uppnå detta. Och jag har möjligheten att få göra det. Jag bor i en familj där de kan ge mig tak över huvudet. Jag kan få mat, jag kan få den kärlek och frihet jag behöver för att få göra vad jag älskar. För mig är inte frihet att jag gick i larmar klockan 3, jag sov i 2 timmar, jag har rökt ett ciggpaket idag, jag har druckit. Det är inte frihet för mig, för det är en människa som inte vet vad den vill, vad den ska i livet. Det är en människa som har ett clouded, alltså otydligt dimmigt seende vart den ska. Jag har haft ett mål sedan jag var 14 och har fått göra det. Jag har privilegiumet att få kunna ta med mig matlådor vart jag än går. Jag har privilegiumet att kunna gå in i gymmet 4 gånger i veckan och totalt ta ut mig själv. För jag har hälsa nog för det. Jag har leder som inte har gått sönder. Peppa, ta i trä. Du vet, jag har fått göra precis vad jag vill. Men fortfarande kunna få göra saker som att vara med vänner. Jag har vänner och familj som har förståelse för mig. Det är frihet för mig. Att få göra precis vad jag vill.
Sebastian. Vad är frihet för dig?
Ja, men det är väl lite samma. Det är väl det att man kan göra det man vill göra. Tycker jag. Kan man sammanfatta det så?
Ja, det känns väldigt, väldigt ens. Alltså väldigt sammanfattat efter Hjalmars svar.
Men... Hjalmar är en man av många ord.
Capper. Pratar mycket. Nej, men alltså det är det som jag känner att jag får göra precis vad jag vill. Och det är väl också när jag gick upp på scen i december. Det som de flesta har sagt att de var imponerade över mig av är tyvärr inte min fysik. Utan det är väl kanske primärt att jag hade kul på scen. Och det är det jag kände att... Ja, men exakt. Nu imiterar Anton mig när jag stod på scen och jag tokler. När jag visade upp sina stora biceps och gör mig lite avundsjuk. Men, alltså du vet, jag stod där och hade jätteroligt. Det var ju också så sjukt när en av mina absolut största förebilder, Ludvig Häggström, Ludde Boss på Instagram. Han pratade i sin YouTube-video efter att han var på Lucia-pokalen där jag tävlade. Och hyllade mig i sin video för att jag var den som tog upp mest plats på hela tävlingen av alla. Det var första gången jag stod på scen i bodybuilding. Men jag fick publiken att jubla och heja och skratta med mig. Alltså det är det som jag tyckte var så kul att få göra det. Alltså du vet, jag hade kul verkligen. Mm. Du kunde inte ihåg vad frågan var än, så jag kom in på det här. Vi pratade om...
Vi pratade om frihet och sånt.
Frihet, ja men...
Ja, nu var du det.
Precis, så det var väl det att få göra vad man älskar. Mm. Det är väl ändå det som är det viktigaste i ens liv någonstans.
Yeah.
För mig har ju en stor del av min satsning i bodybuilding har ju på något sätt ändå gynnats av min ångest. Mm-hmm. Min ångest har ju varit ett ständigt återkommande tema i den här podden, i alla fall i säsong 1.
Mm.
Och det var väl därför vi grundade den här podden, ångestpodden. Eller alltså, det blev inspirerad av ångestpodden snarare. För att jag känner mycket ångest.
Mm.
Och det är någonting jag har utnyttjat mycket i mitt liv på många sätt. Men det är också någonting som har hämmat mig på många sätt. Känner ni ångest mycket i era liv?
Nej, jag gör inte det så mycket. Jag har förskonad.
Alltså jag är lite rädd för att svara det här. För jag är inte helt införstådd vad ångest konkret är. Mm. Att,
det är en fråga som du jättegärna vill ställa.
Ja. Vi kan ju inte riva av det plåstret i avsnitt 9.
Nej.
Vi får ställa frågan till någon annan när vi borde.
Ja, typ... Inte Sebastian, för Sebastian kommer att svara på frågan nästa gång. Okay. Men vi har ju Hjalmar här.
Mm.
Hjalmar, vad är ångest för dig?
Oro.
Att
vara orolig är ångest för mig. Framförallt en omotiverad oroskänsla. Jag kommer ihåg, jag pratade med psykolog 2022 när jag gick i tvåan på gymnasiet. För att jag mådde piss. Jag gick igenom ett breakup. Jag kände att mina vänner var inte där för mig på det sättet jag behövde. Där blev jag ganska isolerad. Jag rörde mig inte bland människor på något sätt. Jag hade så jäkla mycket i skolan. Prestationskrav. Började få sömnproblem. Började med sömnmedicin. Det var mycket jobbigt där. Och då började jag prata med psykolog om detta. Och så pratade jag med mina föräldrar om att jag pratade med psykolog. Och jag pratade med pappa om att jag hade ångest. Han bara, men vad ångrar du? Jag bara, nej. Inte att jag ångrar pappa, utan ångest. Men vad är ångest för någonting? Jag bara, det är en ganska bra fråga, men för mig är ångest att jag går inte oroa mig över saker hela tiden. Och jag tror inte att pappa har förstått det, men han har ju också ångest. Alltså han sa väldigt tidigt till mig i livet att du behöver inte oroa dig innan, under och efter. Alltså så här, liksom, om vi har prov nästa vecka. Är det lönt att vara stressad nu? Nej, det är det ju inte. Är det lönt att vara stressad under provet? Nej. Och är det inte lönt att vara stressad efter provet? Alltså, du vet.
Mm.
Gå inte runt och oroa dig över saker hela tiden som du inte kan göra någonting åt. Nu har vi pratat, jag tror det var avsnitt 1 av podden som jag pratade om, min ångestbubbla.
Mm.
Att min psykolog gav mig att istället för grunt och tänka under varje vaken minut av dygnet att få upp små ångestsaker här och där. Utan... Så fort du får en ångesttanke, samla det, lägg det i ryggsäcken och så plockar du fram det en halvtimme varje dag. En halvtimme varje dag ska du konfrontera dina jobbiga känslor. Du ska på något sätt vara jättenärvarande i din ångest och tänka på det. Och så ska du, alltså under den halvtimmen så ska du verkligen uppleva ångest. Du ska bli svettig, du ska må dåligt, din blick ska nästan börja fladdra lite för att du mår så dåligt. Men... Under resten av dygnet, de andra 23,5 timmarna, då ska du tänka, om du får en ångesttanke, så ska du tänka, inte här och nu, vi tar det sen. Vi tar det under ångesthalvtimmen. För att det är inte lönt att försöka gräva bort din ångest, för att det kommer alltid vara där. Men du ska försöka kontrollera den. Så för mig så la jag alltid min ångest halvtimme innan jag skulle gå och gymma. För att inne i gymmet kunde jag använda den energin jag fick av ångest med att jag tränade. Och det är ångest för mig, just att gå runt och vara orolig. Som nu när jag var på min bodybuilding-tävling i helgen. Jag var på och kollade på en tävling i Södertälje. Och så satt jag i publiken. Jag satt på den absolut bästa platsen. Jag satt i mitt center stage. Center i front, alltså längst fram av alla. Fick se min stora förebild som jag pratade om innan, Ludde Boss, när han tävlade. Och så satt jag där och kunde inte riktigt njuta för att jag hade hyrt en Airbnb. Och så tänkte jag, shit, tänk om jag glömde stänga av ugnen, tänk om det börjar brinna, tänk om att lägenheten brinner ner och då kommer en massa människor att brinna inne, så kommer jag få gå runt med att veta att jag har bränt inne en massa människor, hur ska jag kunna leva med det, vad kommer hända om det blir en vattenskada, kommer jag ha pengar nu att betala för det, har jag försäkring för det, du vet, vad är smsar pappa, täcker vad hemförsäkring när jag har hyrt en lägenhet, alltså du vet, jag har bara sådana här massa onödiga orostankar som inte är aktuella. Och så försöker jag hela tiden att tänka, kan jag göra någonting åt det här och nu? Jag kan gå tillbaka till lägenheten, men då missar ju hela tävlingen som jag har betalt och tagit ledigt för att åka till. Men också att försöka tänka, är det en realistisk tanke? Nej, det är det ju inte, för att jag gick runt i hela lägenheten och kollade, mikron var avstängd, ugnen är inte på, det står ingenting på spisen, kylen är stängd, vattenkranarna är av. Alla de här realistiska tankarna av att allting är ju i sin ordning. Jag låste dörren, jag kände på dörrhandtaget. Det har ju inte automatiskt låst upp sig själv. Alltså så här, att försöka arbeta med det. Och bara tänka, jag har haft så ångest så många gånger tidigare. Har det blivit ett problem av det? Nej, det har det ju inte. Varför ska det vara den här gången? Det är det som är min ångest i alla fall. Den här onödiga oron över allting hela tiden.
Ja, men då förstår du, har jag lite bättre blick över ångest som en helhet. Mm. Och för att besvara din fråga då, om jag hade någon ångest, eller om vi hade någon ångest, och Sebastian var snabb för att svara nej, eller inte så mycket i alla fall. Men jag skulle nog inte svara detsamma. Jag skulle nog svara att i alla fall de senaste snart 2 veckorna så har det varit, eller ja, lite mer än 2 veckor kanske, så har det varit rätt mycket. Dels för att jag har mycket inplanerat nu i april månad och början av maj månad. Och sen så att jag fick en ny post i elevkåren. Jag blev ordförande. Vilket är extremt roligt, men betyder också ett rätt stort ökat ansvar från att vara PR-ansvarig. Och bara som att ha liksom möte med CLC för där vi skulle ta fram ett kontrakt och förhandla. Och jag har aldrig liksom förhandlat på det sättet. Så liksom 2-3 dagar innan så var det liksom, det var det här att hur fan ska jag göra detta? Nu svor jag, men det var ju inte meningen. Förlåt mamma. och liksom samma, alltså jag har mycket skola nu, 2:an.
Precis.
Väldigt kul. Och sen så överlämningsperiod med elevkåren från den gamla styrelsen till den nya styrelsen. Och sen så nu i helgen så ska jag iväg med Alfred till Uppsala på Unga Aktiesparas årskongress.
Häftigt.
Så det är en jätterolig liksom helg, alltså bara kul att få träffa andra människor och få se liksom en fin gala eller så här middag på kvällen och sånt.
Ja.
Men det är ändå det här, så här oron eller ångesten inför liksom hur det kommer att gå och att kommer jag tid att plugga, kommer det här och så. Och för att besvara mina föräldrars fråga som de ställer varje dag om jag har tid att plugga. Antagligen. Jag har nog inte det riktigt fullt ut, men det...
Nej.
Ja, det men kanske man borde prioritera mer egentligen, men ja.
Men du ställer ju frågan till mig i att jag inte levt riktigt det här vanliga gymnasielivet som alla andra har. Mm. Det gör ju inte du heller. Det är väldigt, vi har ju kanske den, alltså bland de mest aktiva elevkårerna. Alltså i alla fall i förhållande till hur liten skola vi, kan jag säga vi? liten skola Procivitas är i Lund, så har vi en jätteaktiv elevkår.
Ja.
Du får ju väldigt mycket ansvar. Sen här har vi ju 6 andra medlemmar också. Och vi hoppas att de tar ansvar. Mer än vad jag gjorde. förlåt Charlie. Men också att du då har ju ansvar i Unga Aktiesparare. Du tränar också. Du
och då ska du ha tid att plugga också.
Ja.
Så känner du att du har frihet att göra vad du vill, eller gör du det du vill göra?
Ja, där kommer du ju tillbaka till den fina frågan som jag gav dig. Och det är, jag skulle vilja svara liknande som du gjorde. Att det är ju det jag tycker är, alltså det är ju roligt.
Ja.
Och det är ju, det är intressant och det är kul med alla möjligheter jag och de vi håller på med får göra liksom. Men sen så den här månaden är jättestressad, mycket grejer som händer.
Mm.
Så det är kanske inte det roligaste just nu. Men om jag sen liksom skippar att dra på årskongressen eller skippar det som förra veckan när vi var på en jag och Milla, min vice ordförande, vi var på en ledarskapsutbildning. Om jag skippar det så kommer jag inte ångra det i, liksom, senare, men det blir stressant i stunden. Så.
Men känner du att du hellre ångrar vad du inte gjorde eller vad du gjorde?
Alltså jag kommer ju tänka mer på om jag inte drar den här helgen eller förra helgen, kommer jag tänka mer jag skulle fan dratt.
Exakt.
Men jag kommer inte liksom riktigt tänka på att jag ångrar att jag drog dit, för att det gör jag inte riktigt.
Exakt.
Så det är det.
För det är någonting jag kommer fram till i mitt liv i alla fall, att jag ångrar mycket eller någonting jag har gjort eller någonting jag inte gjorde. För att jag ångrar någonting jag inte gjorde, kan jag bara tänka vad hade hänt om jag gjorde det. Men jag ångrar vad jag har gjort. Det är väldigt få saker jag ångrar i mitt liv att jag faktiskt har gjort. För någonstans lär man sig av allting man gör. Allting, alla val du gör leder dig till den du är idag. Och någonstans att komma ihåg att hade jag gjort ett annat vägval där och då, hade jag inte varit där jag är idag. Så det är så jag ska tänka.
Jag tänker att jag håller med dig i det du säger. Men man missar ju också någonting när man...
Exakt.
Alltså det är något annat du inte gör för så att göra detta. Alltså, så det är lite dubbelt i det där, tänker jag. Men det är inte så att man hade suttit hemma kanske och rullat tummarna hela helgen.
Men det jag tolkar det som på dig, Anton, är att ditt val är antingen att ha mer tid till att plugga eller mer tid att göra vad du vill. För det jag tänker, till exempel, om du åker iväg och du ska till Uppsala, du ska åka på en rolig kongress, du kommer få livserfarenhet, du kommer bygga kontakter som är bra att ha efter gymnasiet, du kommer ha ett bra CV och du kommer få en mer berikat liv i form av erfarenhet och bara berest. Men du kommer också ha tid på tåget att plugga om du vill. Du kan åka upp där och vara på dagsaktiviteterna, men istället för att gå ut på middagen och du måste plugga så kan du gå och plugga på kvällen istället. Alltså, man brukar hitta tid om man vill.
Kombinera det liksom.
Precis. Det är det jag försökte göra alltid under gymnasiet, att det var tider då jag var för inrutad i mitt. Så kanske min väldigt kloka mamma var väldigt bra i att du måste någonstans. Jag gillar inte ordet balans. För att vill du bli riktigt bra på någonting så är det svårt att vara balanserad. Men du måste göra någonting annat. Alltså om vi kollar på den. Jag tror jag drog den här referensen när jag var här senast. Men att om du kollar på de bästa elitidrottarna. Vi tänker typ Michael Jordan. Vad heter han? Kobe. Rip. Och det är många sådana. Många av dem har en hobby utanför sin riktiga profession. Till exempel Michael Jordan var jättebra på golf, tror jag. Han gick även över till baseball. Men att ha någonting där du kan göra någonting utanför ditt vanliga för att kunna släppa det och tänka på någonting annat. Sen så är det lite dubbelt, för att en av mina andra stora förebilder, Dorian Yates, han är ju ökänd för att, en bodybuilder då, ökänd för att vara så ofantligt inrutad i bodybuilding. Han sa det att under åren 1988 till 1997 att han skrattade två gånger.
Ja.
För att dygnet runt 24-7 var han en bodybuilder. Alltså det var allt han var. Han drog inte skämt. Han gick inte ut och gjorde saker. Men sen så brann han ut ganska snabbt också.
Men är det... Alltså det är ju precis vad han vill. Han vill ju vara inrutad. Han vill bli bäst. Liksom.
Han blir bäst i världen. Sex gånger bäst i världen.
Ja.
En av de bästa av alla tider.
Hade du kunnat tänka dig att jag sa en sak? Hade du kunnat le 9 år? Skratta två gånger.
Mm.
Du skrattar jättemycket vanligtvis. Exakt. När du inte deffar jättemycket. Men alltså, hade du kunnat gå in i den här boxen och bara vara liksom vägg?
Jag tror att skillnaden är att Dorian Yates, han är född i Birmingham på 60-70-talet. Eller 50-60-talet. Det var en mörk tid i ett mörkt land under en väldigt jobbig period. Jag tror att han var en person som var det här blue collar och hard worker som inte skrattar så mycket oavsett. Det är inte jag. Jag är född i en familj med högt i tak, med mycket ironi. Jag tror jag skulle försöka leva som Dorian Yates så hade jag bara blivit deprimerad. För att det är inte det som får mig att må bra. Det som får mig att må bra är att träffa människor men också göra vad jag älskar. Jag kommer ihåg jättetydligt att Dorian Yates sa det att han blev bäst i världen 1992. Han vann sin första Mr. Olympia-titel. Jag senast igår lyssnade på en intervju där han sa att han bet sig själv i tunga för att inte le. För att man visar inte känslor. Det gör man liksom inte. Och jag kommer ihåg att jag tänkte när jag skulle tävla att jag ska vara ice cold, jag ska vara Dorian Yates, jag ska vara stone face på scen. Sen så stod jag backstage och bara tänkte, fast det är inte jag. Nej. Jag är en glad social person. Jag ska gå upp på scen och ta över scenen med min närvaro. Och det var det jag gjorde och det var det jag fick mycket beröm för, att jag tog plats på mitt sätt. Sen så är jag ju kanske en dålig bodybuilder, uppenbarligen. Men jag tar i alla fall plats och jag var mig själv. Så att jag kan låtsas att jag är Dorian Yates och leva in the shadows och vara stone cold, det kommer aldrig vara jag. Och jag kommer aldrig kunna imitera det. Vi pratar ju mycket om att vara inrutad, att leva i sitt egna liv. Och Anton, du pratar mycket om att du känner stress i att få ihop din vardag. Mm. Vilket många känner i gymnasiet. Men skulle du känna att du har en plats i ditt liv för kärlek?
Ja, det skulle jag säga att jag har.
Mm.
Sen så borde det på om jag vill hänga mer med kompisar eller en significant other. Det är väl lite ny, så känner jag att känns inte så jätteattraktiv, eller känns inte så intressant att ha det för tillfället. Så att, nu har jag inte riktigt det, men jag har tid för det.
Ja.
Jag har det, men hur känner Mr. Hjalmar?
Alltså jag har varit singel i ganska exakt 2 år. Det var ju april i 2 år på gymnasiet som jag blev singel, om man ska säga. Och jag har ju inte tagit mig tiden att försöka hitta någon. Sen jag gjorde lite så här grävande i mig själv när jag stod i duschen. Så många gör. Det är den här klassiska shower thoughts. Då gick jag och tänkte på det, att kan jag uppnå sann lycka, det vill säga 100% lycka i mitt liv utan romantisk kärlek? Och det kan jag inte. Alltså jag har ju det här, jag har föräldrar som verkligen älskar mig och finns där för mig. Jag har vänner som verkligen älskar mig och finns där för mig. Jag har ett jobb jag tycker om, jag har en stor passion för bodybuilding, någon som hört. Och jag är lycklig i min vardag. Men samtidigt känner jag en avsaknad av romantisk kärlek. Jag kan inte vara 100% lycklig utan sann kärlek. Med ett så här asterisk kring att jag har mycket ångest, så även om jag skulle ha ett perfekt liv med kärlek så kommer jag hitta någonting att ha ångest över. Men jag tror att de gånger jag har varit som lyckligast är när jag tänker tillbaka på romantiska stunder som jag har delat med någon jag verkligen tycker om. Med det sagt, har jag tid? Jag vet inte. Jag har inte försökt på 2 år. Alltså där du är nu, där var ju jag för 2 år sedan. Jag pratade ju om hur mycket jag hade 2 år på gymnasiet. Och då tog du slut med min dåvarande flickvän. Och sen dess, hela 3:an och hela efter gymnasietiden så har jag varit singel. Och jag känner ju en avsaknad, men samtidigt är det ju dubbelt för att jag vet ju inte om jag har tid. Då blir det helt plötsligt att har jag tid att sova 9-10 timmar, eller måste jag hinna hata med den här personen? Man ska hinna träffa den på helgen, och det gör jag jättegärna. Och jag vill jättegärna inte behöva välja mellan vänner och flickvän, utan om det är en lördag kväll vill jag kunna träffa flickvän och vänner. Alltså så. Och det har jag ju tid för.
Bli tillsammans med din bästa kompis.
Ja, precis. Det är det man så försöker bli. Kanske inte mina nuvarande bästa kompisar. Det har blivit svårt på många sätt. men att hitta någon som blir som min bästa vän, absolut. Det är det som är slutmålet. Men också ha kvar mina nuvarande vänner. För det är ju väldigt vanligt att folk i under 20-årsåldern eller under det skaffar partner och blir en total så kallad toffla och glömmer sina vanliga vänner.
Total toffla.
Och sen tar det slut och så kommer man tillbaks krypande med svansen mellan benen till sina vänner och säger: grabbar, jag saknar er. Jag tog slut med min tjej. Så som jag gjorde. Jag har teje, för jag har upplevt det själv. Och det är ju tyvärr vanligt att det är så. Och det var ju också en fråga vi fick. Hade ni kunnat ändra er själva för en partner?
Jag tänker att det är väl alltid bra att vara öppen för förändring. Och det finns ju mycket som man behöver kanske ändra på när man är i en relation. Att man behöver utvecklas.
Exakt.
I hur man kanske hanterar känslor och hur man alltså så att man måste fundera kring hur man prioriterar sin tid och så.
Mm.
Så jag tänker att absolut. Sen så behöver man inte liksom göra några enorma så här personlighetsförändringar liksom.
Mm.
Men att vara öppen för att anpassa sig för den andra personen, det tänker jag är ganska viktigt i en relation.
Håller med. Vad känner du, Anton?
Ja, men precis. Alltså de mindre förändringarna som, om vi ser att det i alla fall är positiva förändringar, det är bara bra. Men om det blir liksom stora och till och med eventuellt negativa förändringar, så är det ju inte, då är det nog inte rätt förhållande om man behöver göra de förändringarna.
Mm.
Men alltså att man bildas lite och blir, om två personer är olika varandra, men man hänger mycket med varandra, så förändrar man ju varandra lite och man passar bättre efter ett tag. Men att det ska bli för stora förändringar eller typ att dina kompisar inte känner igen dig längre, det blir inte alls rätt.
Ja, det är inte alls det jag menar. Jag håller ju helt med dig där.
Ja.
Man ska inte göra avkall på sin personlighet. Liksom. Det är inte det det handlar om. Utan det,
exakt.
För mig är det liksom att man ska finjustera de relationella egenskaperna man har. Liksom.
Precis. Jag håller med det ni säger. Och, alltså, man vill ju ha en person som utmanar och utvecklar en. Alltså förbättra de egenskaper man redan har och få en att se saker i sig själv och i världen som man inte själv har sett tidigare. Men det är så många som tappar sig själva i ett förhållande. Ja. Och det kanske är en del av att vara ungdom tyvärr, i att kunna hitta en balans mellan sig själv, vänner och förhållande. Jag har ju vänner som blivit helt andra personer i relationer. Mm. Och sen tar det slut och sen så kommer deras gamla jag tillbaks.
Ja.
Och jag var ju mig själv, jag var ju också så. Alltså jag kan ju bara kolla på mig själv, kolla i spegeln liksom. Min första relation pågick i 2 år. Under de 2 åren så var jag någon annan på vissa sätt. Kanske inte med, när jag var med mina vänner, men jag var inte mig själv på samma sätt. Det tog det slut med den här personen och sen blev jag mig själv ganska snabbt liksom. Men det är i alla fall så är det för mig.
Ja, men spännande, det är kul ämne det där med relationer och så. Det är kanske någonting vi skulle ta med till framtida avsnitt, tycker jag. Nu tror jag det börjar bli dags att knyta ihop säcken här lite.
Ja, och det var väldigt trevligt att få tillbaka lilla Hjalmar.
Ja. Det är jättekul att få vara tillbaka. Det är alltid bittersweet att komma tillbaka till sin gamla gymnasieskola på sätt och vis. Alltså, det känns konstigt att se ansikten man inte känner igen. Alltså, den skolan man kommer ihåg är inte kvar på samma sätt.
Nej,
men det är alltid jättetrevligt att få träffa er.
Ja. Det var någon som sa här tidigare, det var Måns där i Ekochat, The Gentle Giant.
Ja, det är fint. Det är fint.
Det
är fint.
Ja.
Så det är. Jag är jätteglad att du fick vara med igen. Det var jättekul. Och jag hoppas att ni som lyssnar har tyckt att det var trevligt att få höra min ljuvliga röst än en gång.
Och att det inte blir för mycket gymsnack.
Nej, precis. Men man måste kunna dra paralleller mellan gym och verklighet. Eller sin passion. Sen om det är innebandy, om det är att måla, sjunga. Mm. Att dra sin passion till verkliga känslor.
Ja.
Det är ganska bra att kunna dra paralleller mellan det.
Mm.
Ja.
Men med det, då säger vi tack.
Tack själva.
Tack. Beneath bleeding sky, I call your name.